sydostvinden med friska till hårda vindbyar. På tisdag väntas tidvis skurar i en stor del av landet och även på onsdag kan en del skurar beröra norra halvan av landet. Under veckoslutet från torsdag och framåt då börjar varm luft att sprida sig norrut över landet. I södra halvan kan ett högtryck stabilisera vädret och ge en hel del sol, medan norra halvan och framförallt då kanske norra Norrland tidvis kan beröras av regn eller skurar. Men sen under helgen då kan högtrycket även växa in i norra Sverige. Och temperaturmässigt kan vi nå 20 till 25 grader i söder, medan Norrland kan få liknande temperatur först under helgen. Klockan 6 hade Stockholm 12 grader, Göteborg 11, Malmö och Karlskrona 13, Kalmar och Visby 12. Jönköping flygplats och Norrköping 9, Karlstad 8, Gävle 9, Mora 6, Sundsvall 9, Östersund 6. Umeå 10, Vilhelmina 7, Luleå och Kiruna hade 9 grader. God morgon från SMHI.
God morgon, här är Ekot. I Colombia har presidentkandidaten Miguel Uribe Uturbay blivit skjuten under ett valmöte utanför Bogotá. Han svävar nu mellan liv och död.
Segundo, salud mental. El principal problema en Bogotá, en Colombia.
En mobilfilm visar senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Uturbay på en scen i utkanten av Bogotá. Han håller ett möte inför en mindre folkmassa. Plötsligt hörs flera skott avfyras. Och en annan mobilfilm visar hur skrikande människor försöker stoppa blodet som rinner från senatorns huvud ner över motorhuven på en vit bil en bit bort. Senare grips en 15-årig pojke med pistol, själv skottskadad efter att ha försökt fly platsen. Miguel Uribe Uturbay befinner sig nu i kritiskt tillstånd på sjukhus. Senatorn Miguel Uribe Uturbay från högerpartiet Centro Democratico har länge varit en av president Gustavo Petros skarpaste kritiker. Trots sin unga ålder, han har inte fyllt 40, har han sett som en av de främsta kandidaterna inför nästa års presidentval. Han inledde sin politiska karriär tidigt och är dessutom barnbarn till en av Colombias ex-presidenter och son till Diana Uturbay, en mycket känd colombiansk journalist som kidnappades av knarkungen Pablo Escobar 1990 och sen mördades året efter, när hennes son Miguel bara var 5 år gammal. Många varnar nu för en eskalering av våldet på grund av en generellt allt hårdare retorik mellan oliktänkande politiker, särskilt på sociala medier. Lotten Collin i Buenos Aires.
Till USA nu, det är oroligt i Los Angeles. Demonstranter som protesterar mot landets migrationspolitik har drabbat samman med polis. President Donald Trump har beordrat nationalgardet till staden. En mycket ovanlig åtgärd, säger vår USA-korrespondent. Sverige nu, det finns en oro för att det forskas för lite om hur Sverige kan skydda sig mot extremväder. Professor Johan Silverbrand säger att det behövs mer kunskap om konkreta skyddsåtgärder.
Den absoluta majoriteten av forskningen handlar om minskning, som ju också är väldigt viktigt, och att vi försöker göra allt för att bromsa utvecklingen. Men som jag ser det så måste man ju också satsa på att ta hand om de förändringar som sker. Och där tycker jag det då saknas forskning, och det kan vara ganska bråttom. För vi ser ju redan idag hur klimatförändringen har påverkat samhället.
Man kan läsa mer om det här i vår app Sveriges Radio Play. Branden i en radhuslänga i Huddinge söder om Stockholm misstänks ha varit anlagd. Branden började i en personbil och spred sig sen. Flera av de boende fick evakueras. Vädret idag får stora delar av landet mycket moln och skurar, men på Öland, Gotland och i södra Norrland mest uppehåll. Ekots nyheter med Daniel Klar.
P1, Sveriges Radio.
Nu Vetenskapspodden.
Du solar väl inte, stod det i ett pressmeddelande som kom till redaktionen. Och visst vet vi att solning är farligt och att hudcancer har ökat i Sverige och nu är en av de vanligaste cancerformerna. Men ska man inte få sola alls? Man blir ju också varm och glad och producerar D-vitamin av att få vara i solen. Personer under 50 som får hudcancer minskar, men samtidigt finns det en trend bland unga att maximera de solstarkaste timmarna för att bli så bruna som möjligt, och solarierna börjar poppa upp igen. Hur går det ihop? Det här är Vetenskapspodden. Jag heter Lena Nordlund. Jag tror att jag var ung under en av de värsta epokerna när det gäller just solvanor, slutet på 70- och början på 80-talet. Kanske på grund av det, för 2 år sedan fick jag en liten prick under ögat som är en snäll sorts hudcancer, men orsakad av solning fick jag höra. Ändå älskar jag att sitta i solen, fortfarande. Och fortfarande är det ett skönhetsideal, och man blir glad om någon säger vad brun du är. I studion idag har vi Hildur Helgadottir, docent och cancerforskare vid Karolinska institutet. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är en av de som säger sola inte alls. Det låter så hårt.
Jo, men det får ju sättas i perspektiv. Vad är att sola? Sola betyder att man verkligen vill vara ute för att bli brun. Och det tycker vi inte längre man ska göra.
Mm. Så har vi med oss en radiokollega, Susanne Ljung, programledare för Stil i P1. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Är det bruna idealet fortfarande det som gäller?
Både ja och nej. Det finns faktiskt både och. Mm. Men det bruna behöver ju inte innebära sola i solen.
Precis, det ska vi höra mer om sen. Ja, Hildur Helgadottir, det har kommit positiva nyheter ändå kring det här med hudcancer och solande. Ett trendbrott på ett område där det länge rört sig åt fel håll.
Ja, men det stämmer. För att inom hudcancerområdet så har vi blivit vana att se hela tiden stigande siffror med ökande incidens år för år i Sverige och många andra länder. Men nu ser vi för första gången i Sverige att incidensen hos unga vuxna under 50 börjar gå ner.
Alltså antalet nya fall.
Ja, antalet nya hudcancerfall, specifikt då melanom i populationen.
Mm. Har det att göra med att det har gått in, att det är farligt att sola, och kanske särskilt att barn har blivit skyddade under ganska många år nu?
Det är det vi tror. Den studien som vi har gjort är ju då inte en studie som specifikt tittar på sådana här faktorer, utan en epidemiologisk studie som tittar på samband. Men efter att ha tittat på olika faktorer som skulle kunna påverka, så ser vi att det mest sannolika är att vi från mitten av 90-talet och framåt har varit mera medvetna om de här frågorna, och det har uttryckt sig mycket i det att vi har skyddat våra barn så att de inte längre bränner sig.
Mm. Från Strålsäkerhetsmyndigheten så skrev de också någonting om att antalet timmar vi solar verkar ha gått ner.
Ja, det har gått ner, och över tid så har det ju också blivit mindre tillgänglighet till exempel till solarier. Men det finns tyvärr nu nyligen en trend där vi ser att det tyvärr hos unga då ökar med solsökande beteende.
Mm. Du var på ett seminarium just på Strålsäkerhetsmyndigheten nyligen. Var det något särskilt som kom fram där?
Ja, nej, men det var väl 2 faktorer. Det ena var att just det här med att solarier, som vi har ju sett siffror på att det har blivit mindre, och vi vet att det har blivit mindre tillgängligt i och med att det inte finns längre på badhus och idrottshallar. Men det finns ju numera i privat regi, och vi ser nu för första gången siffror på det att det ökar. Och det andra är att vi har ju hört om de här TikTok-trenderna och trender på sociala medier. Vi har ju inte riktigt vetat, är det bara en trend som det talas om, eller finns det här på riktigt?
Vilken trend är det då alltså?
Ja, att verkligen använda UV-index till exempel, som är ett verktyg för att se när solen är som starkast och är då till för att skydda sig. Att använda det istället för att gå ut när solen är som starkast för att få så mycket solexponering som möjligt. Men då såg man också i enkäter att det här är ingenting som det bara pratas om, utan det finns det här att unga människor, de använder det på detta sättet för att maxa UV-exponeringen.
Mm. Så det både går lite åt rätt håll och åt fel håll samtidigt?
Precis, om man tittar just på de yngre, att det är ju där som det här oroande trenden som vi ser nu, och det är ju extra allvarligt eftersom vi vet att just mycket UV-exponering är farligare när man är yngre.
Mm. Vi pratar om trendbrott. Du följer ju också trender, Susanne Ljung, men kanske andra trender. Men det här med att sola och bli brun mer historiskt, den trenden vet jag att du har koll på. När började det bli ett ideal och hur var det innan dess?
Ja, alltså modemässigt så började det här för ganska exakt 100 år sedan, i och med att franska rivieran blev trendigt, att man åkte dit även på sommaren och umgicks och lekte och spelade spel på stranden. Och det går faktiskt att pinpointa det här till ett amerikanskt par, Sarah Gerald Murphy, som byggde sig en jättestor villa, de var stenrika, och dit kom Picasso, Hemingway, Coco Chanel, och de var väldigt trendsättande. Och att vara då ute i solen och bli just brun blev då ett kvitto på att man hade tid och möjlighet och råd att vara utomhus. Och det hade också att göra med att modet förändrades, så att det blev mycket lösare och ledigare och sportigare. Och man kan också säga att 1927, det var första gången som franska Vogue hade ett solbadare på omslaget. Så det var verkligen 1927 ungefär, kan man liksom säga, att det var då det small till modemässigt, så här, trendmässigt, att det är flott att ha en solbränna. Ja, som sagt, man behövde inte vara inomhus och slava för pengarna, utan man kunde vara ute och leka och sporta och sola.
Och innan dess så var det...
Ja, men alltså, man också i slutet av 1800-talet så kom det ju så här mer frisk sportarrörelse, att det var nyttigt att vara ute i sol. Man insåg ju att den här fabriken, efter industrialiseringen, att det blev sjuka människor. De fick ingen sol, de led av D-vitaminbrist. Folk blev bokstavligen sjuka av att bara vara inomhus. Så då hade man det här med att det var nyttigt att åka till något sorts solsanatorier uppe i Alperna och ha en viss dos av solning som en nyttighet, och nudiströrelsen tog fart. Så det här spillde väl över en smula in till 1920-talet, att det var den här sportiga, det är nyttigt och härligt och friskt att vara i solen, plus att det då också blev modemässigt korrekt.
Mm. Och som jag nämnde, när jag var ung, då var det en peak. Vi solade topless, vi ville bli mörkbruna, vi använde sololja, vi brände oss varje år. Det hörde liksom till. Man sa att ja, men det där är, sen blir det brunt, det röda. Och när jag gick på högstadiet kom solarierna, och då solade en del av mina kompisar året runt. Var det en tid, tror du, när solbrännidealet var extra extremt, Susanne? Eller har vi haft andra sådana tider?
Nej, jag skulle säga att det peakade då. Ja. Verkligen, det pikade. Det var ju då man hade foliepapper för att också bli extra brun. Det var helt sjukt. Men det har ju också att göra med att då blev charterresorna folkliga, breda, lättillgängliga. Att åka på solsemester blev en grej då. Det hade inte varit tidigare. Så det var ju mycket därför också. Och även det var ju då att man kom hem och var solbränd, kvitto på att man hade varit utomlands på Rhodos eller i Spanien och så vidare.
Mm.
Så att, ja...
Hur skulle du beskriva attityden till solning idag och stilidealen? Ska man vara solbränd?
Ja, men alltså det som Hilde sa, att det är ju en antitrend att man ska pika UV-strålningen också. Men rent generellt så skulle jag säga att det är en enorm medvetenhet att SPF finns i nästan alla hudkrämer.
Solskyddsfaktor.
Solskyddsfaktor, ja. Och man säger också det här, att det är nästan självklarhet att man ska ha SPF 50 nästan för att skydda solen. Så att det där är ganska väl etablerat, skulle jag säga, att man vet. Men sen kommer det alltid en ny generation som vill revoltera och säga att nej, jag är trött på ert tjatande om att solen är farligt. Plus att det nu finns ju en sån här antivaccintrend också. Och det här kommer mycket från USA, den här TikTok-trenden med tydliga tanlines, som det heter. Men också att nej, men det kan vara farligt, att man vill inte ha några främmande kemikalier i kroppen, till exempel som vaccin. Och vad innehåller då de här kemiska solskyddsmedlen också, att man har konspirationsteorier om det också. Och så att det finns en antitrend där, men jag vet inte hur stor den är, eller om det bara är en övergående TikTok-trend. Det är svårt att svara på.
Mm. Och vi har varit inne på den här UV-indexjakt-trenden, att man vänder på liksom informationen om när det är farligt att vara ute i solen och använder den för att maxa. Det pratas också om en beta-karoten-trend. Har du hört om den också, Hildur?
Ja, jag har hört talas om den. Jag träffar ju själv patienter som redan har hudcancer, och där är det ju sällan någonting som kommer upp, utan det är väl mer någonting som man hör via media och så. Och jag tycker att det är ju ett uttryck för den här trenden i alla dess former. Och någonting som jag ser som väldigt onödigt och ingenting som bidrar till någonting positivt. Och egentligen, kroppen behöver inte tillskott av A-vitamin eller beta-karoten som är dess förstadie. Så att jag ser det bara som ett uttryck för hela den här trenden som har tagit oss lite på sängen.
Mm. Det är liksom som att man går tillbaka till allt, för så där gjorde vi på vår galna tid också. Beta-karoten, då blev man alldeles orange. Så kanske det är fortfarande att man blir orange.
Jo, det är ju det. Det är ju den tonen som kommer. Men som sagt, jag tror att man blandar ganska mycket utan att jag är någon expert på det. Men det verkar ju vara ett uttryck för den tidseran, den här trenden som vi lever i just nu som unga rör sig bland.
Jag hörde att det också fanns vissa risker med beta-karoten.
Ja, alltså generellt är det ju så att beta-karoten är ett förstadie till A-vitamin och vad gäller kosttillskott så finns det ju inga belägg för att vi behöver ta dem. Äter man en normal allsidig kost och inte har några andra medicinska problem så är det ju ämnen som vi får via kosten. Så det att ta kosttillskott på det här sättet, att det är dels är det helt onödigt, det kostar mycket pengar och kan vara skadligt.
Mm. Ja, solning ökar alltså risken för en allvarlig sorts hudcancer, melanom. Jag har alltid sagt malignt melanom, men så hörde jag en ny podd där du var med, Hildur, och ni tycker nu att man ska säga bara melanom för att det inte finns något snällt melanom. Är det så?
Nej, men precis. Nu ser det ett antal år tillbaka så pratar vi inte längre om malignt melanom, utan allt melanom är en malign tumör, så därför är det onödigt att säga det.
Och hur tydlig är kopplingen mellan solning och melanom?
Ja, alltså melanom är ju en av hudcancertyperna. De andra hudcancertyperna är skiljeptillcancer i huden och basalcellscancer. Det finns även andra som är mindre vanliga, men det är de tre vanligaste. Och alla de tre har ju koppling till solexponering, UV-ljusexponering. Fast det är lite olika typer. Hudmelanom är ju då framförallt kopplat till det som vi kallar för akut exponering. Vilket innebär att man bränner sig, brännskador, att man fjällar och får blåsor. Medan de andra typerna är mer kopplade till det som vi kallar för kronisk exponering. Vilket innebär att man under en lång tid, under en yrkeskarriär eller så, exponerat sig väldigt mycket utomhus för sol.
Mm. Och vi vet väl de flesta att det är viktigt att hålla koll på födelsemärken och liknande saker. Vad är det man ska tänka på då?
Alltså den allra viktigaste faktorn är ju faktiskt om det är någonting som är nytt. Ett nytt märke eller ett märke som har funnits tidigare som börjar klia eller blöda eller ändra färg eller form. Det är faktiskt det viktigaste. Men överlag har man också något märke på kroppen som ser verkligen annorlunda ut än resten av födelsemärkena eller de märkena som man har i huden, så är det kanske bra att be att få titta på det vid något tillfälle på vårdcentralen till exempel. Men det att det är någonting som ändras över tid, det skulle jag säga är faktiskt den viktigaste faktorn.
Mm. Och det är melanom som är den farligaste formen av hudcancerformerna. De andra är inte...
Ja, det är det. Melanom är inte den vanligaste typen. I Sverige har vi drygt 5000 fall nu av melanom per år. De andra typerna som skiljeptillcancer i huden, då har vi 12 000 fall. Basalcellscancer 50 000 fall. Så det är ju många fall det rör sig om. Och sen så finns det också olika förstadier till de här som är ännu vanligare. Men melanom är den som allra flest dör av. Totalt är det drygt 500 varje år som dör i melanom. Upp mot 100 i skiljeptillcancer. Men de andra hudcancertyperna som skiljeptillcancer och basalcellscancer, de kan bli väldigt besvärliga. För de sitter också just ofta i ansiktet, huvud- och halsområdet. Känsliga områden som är svåra att operera. Och det kan vara mycket lidande av de här tumörerna, speciellt om man behöver operera dem igen och igen för att få bort det helt och hållet.
Min lilla prick upptäcktes när jag skulle vara med i SVT av en i sminket där som sa att den där tycker jag du ska gå och kolla. Det var ju alltså då basalcellscancer som är mycket snällare, så den har jag tagit bort. Men visst är det ofta så att det är andra som hittar prickar och förändringar?
Ja, dels andra. Det kan vara precis som du beskriver, någon i sminket eller en hårfrisör eller massageterapeut eller så. Eller att man upptäcker det själv. För det vanligaste sättet att hitta en hudcancer, det är inte att man går på någon allmän kontroll, utan det är faktiskt att man själv har upptäckt någonting eller någon i ens omgivning som frågar om inte man ska kolla upp någonting. Så det stämmer att det är vanligt sätt att de här tumörerna upptäcks.
Mm. Det har kommit helt nya och mer effektiva sätt att behandla melanom. Kan du berätta kort om det?
Ja, det vi pratar om där, det är ju då behandlingar vid spridd sjukdom. Och det har ju tills, ja, för 10 år sedan så fanns det i princip ingen effektiv behandling mot det, utan det var en väldigt dödlig åkomma att få en spridning av avancerat hudmelanom. Men sen har vi fått, för drygt 10 år sedan, sen har vi fått lite, ja, ännu bättre varianter av de läkemedlen. Framförallt det som vi kallar för immunterapi, det vill säga antikroppar som vi ger till patienterna som stimulerar deras egna immunsystem att känna igen och attackera tumörcellerna. Så det har ju gjort en stor skillnad, och med den behandlingen så är det så att upp mot 50%, det vill säga hälften av patienterna, kan bli botade eller bli långtidsöverlevare, vilket vi tycker är fantastiskt bra med tanke på att ingen blev det tidigare. Men det är ju förstås fortfarande så att de flesta överlever inte att få ett spritt melanom. Vi har också fått andra typer av behandlingar som är mera behandlingar som vi kallar för målriktade, som är riktade på speciella mutationer som finns i tumörerna som också är effektiva.
Mm. Och om någon vill veta mer om det här med upptäckt, behandling och genetik som också spelar in och annat, så kan jag rekommendera podden Medicinvetarna från Karolinska Institutet, där du, Hildur, är med och berättar om det i ett färskt avsnitt. Men många gillar ju att vara i solen, jag gör det, och det handlar inte bara om att jag vill bli brun. Det är så skönt och jag tycker det luktar så gott om solvarm hud, och så känns det ändå lite nyttigt och välgörande på något vis. Och det finns ju positiva effekter. Vi pratade här om industriarbetarna som behövde D-vitamin, och jag har läst att det frisätter välbehagshormoner, endorfiner. Sådana har väl en gång kommit till för att det är bra för oss ändå att vara i solen.
Alltså det som vi ska komma ihåg är att för att maxa D-vitamindepåerna så krävs det en väldigt kort stund utomhus. Det beror lite på både hur stark solen är och vad man har för hudtyp och så. Men det kan räcka med en kvart, 20 minuter med att man exponerar bara en liten del av kroppen för att verkligen maxa de depåerna, och då får man inte mera ut av det. Utan mycket av det som är välbefinnande med att vara utomhus handlar just om det, att det är skönt att vara utomhus, vi är sociala, vi mår bra, vi rör på oss. Inte just det att vi får med ännu mera solning, att vi exponerar mera av kroppen. Så det vi måste ju här kunna hålla båda de här tankarna i huvudet samtidigt. Både det här att få de positiva sakerna av att kunna vara utomhus och umgås och röra på oss, utan att överexponera huden. Och det går ju alldeles utmärkt. Och vi ska inte blanda ihop vad som är vad av de här två sakerna heller.
Men du pratade också om hudtyp. Hur är det om man har väldigt lätt för att bli brun? Är man ändå mindre i riskzonen då?
Ja, men det är det. Hudcancerrisken är ju starkt kopplad till våran hudtyp, det vill säga vad man har för färg på huden, hur lätt man bränner sig, också ens hårfärg och så. Det är de som har rött hår och vit och fräknig hud, de som är mest känsliga och har då också högre risker för att få melanom. Och det är ju en typ av genetik, för det är ju så att vi ärver ju förstås de här anlagen som gör att vi ser ut som vi gör. Men det finns också speciella, mera sällsynta gener som man ärver som gör att man får ökad risk för melanom och även annan cancer.
Men slipper man undan det om man är mörkare, eller finns det en mindre risk även för mörkare hudfärger?
Ja, definitivt. Det är ju förstås en skala när man tittar på hudfärg. Men vi ser att de allra starkaste sambanden, de starkaste riskerna, de finns hos dem med nordeuropeiskt ursprung. Sen om vi kommer ner i södra Europa, då är det så att absolut, vi har en hudcancerförekomst där som är lägre än här, men definitivt högre än till exempel i Afrika eller andra delar av världen som i Asien.
Men om man då vill vara eller måste vara i solen, går det ändå att vara där och skydda sig så att det inte blir skadligt? Och hur gör man?
Ja, det går. Alltså rekommendation nummer 1 är ju det här som vi pratar om, det är att använda skugga. Nummer 2, kläder. Och att använda solkräm mer som ett komplement, att smörja där man verkligen inte kan ha kläder som jag på händerna eller i ansiktet. och så. Och sen att arbeta mera med tid på dygnet, inte vara ute och exponera stora delar av kroppen mellan klockan 11 och 3. Och sen också kanske se över det här med resor och solresor. Jag och vi som arbetar med det här tycker ju liksom att solresor i sig, där man åker till ett annat land där det är väldigt stark sol för att exponera stora delar av kroppen, att det är ju ett beteende som vi inte rekommenderar.
Mm. Men snacket om solskyddskrämer och så har ju gått upp och ner. Ibland har det sagts att det till och med är skadligt, ibland, men de hjälper ändå.
De hjälper. Det finns ingen evidens som säger att de direkt är skadliga, apropå det här som vi pratade om tidigare. Utan den enda skadan som finns av dem är att de används ju ofta på fel sätt. De används ju för att kunna vara längre ute, för att bli ännu brunare, istället för att använda dem som ett komplement till mer säkra skydd. Så det är det som vi ser som faran. Köper man sin solkräm på apoteket eller etablerade märken, så finns det ingen evidens att det skulle vara skadligt.
Mm. Men Susanne, kan det bli trendigt kanske med typ stora hattar och heltäckande kläder på sommaren? Eller det kanske det redan är?
Men återigen, det finns ju dels, om man tittar till exempel på röda mattan som var på Cannes-festivalen, olika filmfestivaler och så här, där är ju de flesta av de kvinnorna vi talar om inte särskilt jättesolbrända. Är de det, så är det ju fuskbrända. Så vi ska inte glömma bort att det är jättemycket brun utan sol som för sig kommer också. Och inte minst bland de här kända trendsättande kvinnorna som lägger ner förmögenhet på sin hud och hy och för att se unga ut så länge som möjligt. De skulle ju aldrig lägga sig som en sovlack och snurra runt på en solstol, utan det är ju fusk. Och det är en parallell trend att man kan ju se solbränd ut utan att vara i solen just. Så att, och den typen av produkter har blivit otroligt mycket bättre under de senaste åren.
Och nu är ju sommaren här. Den har tvekat lite på många håll. Det är kanske bra, för då har vi inte varit ute och bränt oss så mycket i vår. Men nu är det soligt i alla fall när vi spelar in det här. Vad ska vi tänka på inför sommaren och semestern, tycker ni? Hildur?
Ja, det är ju det här som vi har pratat om redan. Att kunna anpassa sin livsstil till att leva sunt men inte överexponera sig i solen. Tänk på skugga, tid på dygnet, och kläder och solkräm som ett komplement, och sola inte.
Och om man gillar att vara i solen, så ska man vara det på morgonen och på eftermiddagen.
Ja.
Och du då, Susanne, om vi vill vara lite snygga och moderiktiga och ändå följa Hildurs råd, vad säger du?
Ja, men satsa på en bra hudkräm med hög solskyddsfaktor i då. Och sen undvik att ligga och grilla. Själv är jag inte jätteförtjust att ligga i solen, men jag ligger alltid under ett parasol, för det är skönt i värmen att höra vågorna skvalpa, tycker jag. Så att, som sagt, jag håller med. Håll i skuggan.
Mm. Tack, Hildur Helgadottir, Karolinska institutet, och Susanne Ljung från programmet Stil i P1.
Tack själv.
Tack, tack.
Nu, Björn Gunnér, producenten för Vetenskapspodden, är det din tur bakom mikrofonen. Vad vill du berätta om idag?
Jo, vi har ju pratat en hel del om ägg faktiskt, här i det här som vi kallar veckans ögonbrynshöjare tidigare under säsongen. Och det finns ju en ägghistoria till ett experiment som jag lite ofrivilligt gjorde. Det här har ju du faktiskt hört talas om tidigare.
Det har jag absolut.
Ganska överraskad blev jag. Jag skulle ju värma ett ägg i mikron här i köket där vi jobbar.
Jag tror att de som stod nära också blev överraskade. Och kanske långt bort i korridoren också.
Ja, det var ju precis. Det var någon som hörde smällen 20 meter bort. Det var så här då att jag skulle värma ett kokt ägg som jag hade med mig. Och det vet man att man inte ska köra ägg i mikrovågsugn med skal på. Men jag hade skalat av toppen på det där ägget. Tänkte, då borde det väl vara lugnt. Och så värmde jag det så här 40 sekunder bara. Och då hände det. Det kom upp någonting ur det där hålet där jag hade skalat. Det växte upp lite äggvita. Det såg väldigt speciellt ut. Så jag tog ut det där ägget ur mikrovågsugnen för att visa ett par kollegor som råkar vara nära. Kolla vad konstigt det här ser ut. Och det var då som det small av bara tusan. Och det här ägget fördelades ut över hela köket. Jag tror att det var Ola Hemström som fick lite på tröjan där, och jag fick på glasögonen, upp i taket, på golvet, på alla väggar. Alltså,
Det pratas om det där fortfarande, men det exploderade alltså inte inne i mikrovågsugnen utan utanför när du väl hade tagit ut det.
Ja, kanske så här 30 sekunder efter att jag hade tagit ut det. Och då när jag sökte på det där så såg jag att det här är inte jag den enda som har varit med om, utan det var till exempel en kvinna som berättade i Aftonbladet att hon hade gjort det här. Och hon hade faktiskt blivit allvarligt skadad i ögat, tror jag det var, för att hon hade fått väldigt varmt ägg i ögat. Så det var ju faktiskt lite vådligt.
Du och kollegorna hade tur, kan vi säga.
Ja, men jag funderade ändå, men vad var det som hände? Varför blev det så här, och särskilt det här att det liksom kom med den här fördröjda effekten? Så att då hörde jag mig till ett par fysiker i Uppsala. Mattias Klintenberg och Staffan Yngve heter de, och jag mejlade, och då svarade de att varför ett ägg kan explodera i mikron då om man har skalet kvar helt eller delvis, det är för att det handlar om skillnad i expansion mellan skalet och det som finns inuti ägget när temperaturen ökar. Och en mikrovågsugn är så designad att mikrovåglängden stämmer väl överens med vattnets vibrationsfrekvenser, skriver de. Så gissningsvis finns en del vatten inuti ägget, eller så äggvita och eller ägggula närliggande frekvenser. Ja, lite krångligt och fysiskt, men ja, det expanderar olika mycket, och så är det här vattnet, och så får det inte plats inuti äggskalet, förstår jag det som, och då kan det smälla.
Och så var det ett instabilt system som liksom, det hände något med just när du tog ut det. Och
ja, det var det som jag tyckte var spännande också. De sa det att förmodligen hade ägget exploderat även om jag inte hade öppnat luckan, därför att ägget befann sig just i ett instabilt tillstånd. Så att en liten stöt eller en temperaturförändring när luckan öppnades triggade troligen den här äggpuffen, skriver de.
Tänk att det finns så mycket äggkunskap att fördjupa sig i. Du har ju gjort det flera gånger nu.
Ja, men jag vill bara notera också att de gav ett par andra exempel, de här fysikerna, på vad instabila system är. Och då är det till exempel nitroglycerin eller underkylt regn, skriver fysikerna.
Tänk vad ägg är spännande ändå.
Ja, instabilt system till lunch.
Det var Vetenskapspodden. Producent Björn Gunnér. Jag heter Lena Nordlund.
Och nu någonting helt annat här i P1.
Ryssland i chock. Plan för miljarder brinner upp i dramatisk ukrainsk attack och tågbroar rasar. Välkomna till radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wadström.
Swarms of drones picked up on social media from Siberia to the Arctic Circle. At a petrol station north of Irkutsk, a glimpse of the operation in progress. With smoke already rising behind, a drone emerges from the truck and heads off to join the attack. Moments later, another, and gunfire as police officers try to bring it down.
Idag är det den 4 juni, och med mig i studion har jag Stig Fredriksson, journalist och författare med lång erfarenhet av Ryssland och Sovjetunionen. Välkommen.
Tack, tack.
Välkommen också Jakob Hedenskog, analytiker på Centrum för Östeuropa studier.
Tack så mycket.
Och Maria Persson Lövgren, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Välkommen.
Tack.
Hur illa är den här avancerade ukrainska drönaroperationen för Ryssland, Stig?
Det är väldigt illa för Ryssland. Ett förödmjukande nederlag, skulle jag säga, för Ryssland. Det kallades för operation Spindelväv. Och samtidigt som det är ett stort nederlag för Ryssland, så är det ju en stor triumf, inte minst för den ukrainska säkerhetstjänsten. Ryssarna har ju kallat det här för terroristattacker från Ukrainas sida, men det är lite magstarkt för ett land som liksom urskillningslöst håller på att döda civila i Ukraina hela tiden.
Och vem kommer att få bära ansvaret för att det här inte stoppades, Maria?
Ytterst är det ju ledningen, det vill säga Vladimir Putin själv, som inte har tagit säkerheten riktigt på allvar, åtminstone om man ska tro då de ryska provkrigsbloggarna, för de lastar ju själva ledningen, även om de kanske inte säger Putin, men det är ju ytterst Putin som inte riktigt har förstått hur sårbart detta gigantiska land är, som man ju tror är så starkt.
Och Jakob, vad har ukrainarna sagt om den här attacken?
Ganska mycket faktiskt. President Zelensky har ju tackat SBU och dess chef Vasil Maliuk för den här utförda operationen.
Säkerhetstjänsten alltså.
De har ju båda gett ganska många detaljer, lite mer än vad man kanske hade kunnat förvänta sig kring hur den här operationen gick till. Och det är som en psykologisk effekt, att dels så Ryssland drabbas av det här rent militärt. Man förlorar de här flygplanen och samtidigt så blir det som en psykologisk effekt att Ukraina går ut med hur den gick till, så att säga, för att vrida om kniven lite ytterligare. Sen får man ju ta en del uppgifter kanske med en nypa salt. Det är en del av den vilseledningen också, att man kanske ger lite falska uppgifter.
Ja, när världen har vant sig vid ryska bombningar av ukrainska städer och blodiga strider längs fronten i Ukraina, var det nu som att alla världens nyhetsmedier stannade upp i söndags och drog efter andan.
Tonight, President Zelensky said his forces used 117 drones in strikes on Russian airbases from deep inside Russia itself, targeting warplanes including strategic bombers. Now, the scale of the operation is remarkable, with the strikes hitting at least four airfields from western Russia, across to Moscow, and reaching the country's far east, thousands of miles from Ukraine. The operation, codenamed Spider's Web, comes on the eve of planned peace talks between Ukraine.
BBC om den ukrainska drönarattacken mot fyra ryska militärflygfält långt ifrån Rysslands gräns mot Ukraina. Hur lyckades ukrainarna genomföra den här attacken mot fyra militärflygplatser, Jakob?
Ja, det krävdes en hel del planering. De säger själva att det var 1,5 års planering innan själva operationen kunde genomföras. Och drönarna fraktades i specialdesignade containrar och låg i trälådor vars lock sen kunde öppnas och de kunde liksom svärma ut då när man närmade sig de här flygbaserna. Och de transporterades av liksom ryska speditionsfirmor med långtradarchaufförer som ovetande om detta då bidrog till den här operationen.
Det såg ut som att de här trälådorna var väldigt ganska tunt lager allra högst upp i containerna. Det var inte mycket av.
Nej, verkligen. Och drönarna av de bilder man har sett så ser de ju ganska enkla ut. Det ser ut som kommersiella drönare som man kan köpa lite varstans.
Maria?
Det sägs ju dessutom att de här drönarna sattes ihop inne i Ryssland. Alltså de fraktades inte från Ukraina. Och det här med simkorten, det är ju så att drönarna har en form av simkort för att kunna styras på distans. Och de var också ryska. Alltså simkorten som satt i själva drönarna, och det gjorde ju att det här elektroniska skyddet som finns runt alla sådana här objekt som ska förhindra att drönare passerar in, det fungerade inte på grund av att det var ryska simkort.
Och vad har det här fått för praktiska följder för lastbilstrafiken runt om i Ryssland, Maria, nu när det här blev känt att Ukraina använde sådana här metoden?
Nu så kan man inte lita på en enda container, en enda lastbil, och vi har sett bilder från stora motorvägar där det är långa långtradar köer för att de måste nu kontrollera på ett sätt som man inte har gjort förut alla lastbilar som är på väg. Så det här kommer ju få en effekt eftersom det redan är problematiskt med transporter i Ryssland. Nu har vi transportproblem på järnvägar, vi har transportproblem för flyget och vi har transportproblem när det gäller att frakta och transportera olika former av mat eller vad som helst som går på de här gigantiska vägarna som finns i Ryssland där det nu ska ske kontroller.
Det finns uppgifter om att så mycket som en tredjedel av Rysslands missilbärande stridsflyg kan ha slagits ut i den här attacken. Och ukrainska siffror som nämnts på värden som gått upp i rök ligger på närmare 70 miljarder svenska kronor som då Ryssland har åsamkats. Hur stor är den här ekonomiska smällen för Ryssland, Stig?
Jag tror att den är väldigt, väldigt stor. Alltså, den viktigaste effekten av det här är naturligtvis att det kommer att bli mycket svårare för Ryssland att genomföra de här bombningarna med långdistansrobotar in i Ukraina från de här baserna. Men det kommer att bli väldigt, väldigt svårt att ersätta de här förstörda flygplanen eller de här skadade flygplanen. Det finns uppgifter om att en sån här drönare som ukrainarna använder, den kostar kanske mindre än 10 000 kronor. Men ett av de här planen kostar kanske 2 miljarder kronor. Och dessutom så tar det lång tid att bygga och det finns inte den produktionskapaciteten och det finns inte reservdelar att få tag i till de skadade planen. Så att den ekonomiska skadan är enorm för Ryssland.
Vad säger Maria?
Ett enormt slag, det säger de här krigsbloggarna, att det här var en svart dag för ryskt flyg, och de är ju kritiska just för att de här flygplanen då som har stått helt utan skydd på de här flygfälten, som om man bara trodde att det inte behövdes någon speciellt skydd. Och också med tanke på att det Ukraina har är ju att man har kunskapen var alla flyg finns, på grund av att det här var någonting en del av det sovjetiska, och man har ju inte skapat några nya, utan det här är ju extremt gamla militärflygfält, så att det är inte så konstigt att man vet vart de finns.
Och vad betyder det här för den militära hotbilden mot Ukraina när de här planen har förstörts, eller delar av det, Jakob?
Det har inget omedelbart någon bäring på utvecklingen på slagfältet, men det faktum att de här flygplanen då inte längre går att använda, och att flera av dem, det här spaningsplanet A-50 som Ryssland bara har mindre än 10 av totalt, och Tu-95 och Tu-22M3, de här stridsflygplanen som man inte längre tillverkar, det gör ju att man har betydligt färre plan att ta till och färre plan att kannibalisera av när man ska använda de färre flygplan man har kvar, att man tar reservdelar från färre flygplan helt enkelt. Frågan är hur man ska svara från Rysslands sida, hur det kommer drabba Ukraina och även omvärlden kanske, för enligt den ryska kärnvapendoktrinen så innebär det här ju en attack mot den ryska kärnvapentriaden då, som består av bombflyg och ubåtar och markrobotar. Enligt det ryska sättet att se så skulle det här kunna utgöra då ett sätt att säga, legitimt använda kärnvapen mot Ukraina, i taktiska kärnvapen då i första hand. Så att jag tror att det pågår just nu genom diplomatiska kanaler ett starkt påtryckning att Ryssland inte ska använda sig av det svaret.
Vad är taktiska kärnvapen då i relation till andra?
Det är ju sådana som kan användas på slagfältet i begränsad omfattning då, där man kan använda dem lokalt i ett krig.
Och allt det här vi har sett nu som hände kring de här attackerna och efterspelet, hur påverkar det här Ryssland rent psykologiskt, Maria?
Ja, om man hör de här kommentarerna som kommer framförallt från Irkutskområdet, så förstår man att det fortfarande är extremt många, en majoritet av ryssarna som har känt att de inte är en del av kriget. De har kunnat fortsätta och låtsas som om det inte existerar, men det kan de inte längre. Och dels så har det nått ända in i den sibiriska verkligheten att man kan slå mot ett militärflygfält, eller nästa gång kan det vara drönare. Men också så finns det nu en attityd bland många ryssar som i alla fall inte jag har hört så mycket tidigare, att de är lite osäkra på, vågar man sova på natten, när kommer nästa drönare, att det finns en osäkerhetsfaktor. Och detta då samtidigt som det är ändå trots allt ett växande missnöje med att sådana här vanliga basvaror som potatis kostar 3 gånger mer än vad det gjorde förut, eller vitt bröd kostar 4 gånger mer än vad det gjorde förut, och man har inte fått några högre löner, och det är bara egentligen i Moskva och Sankt Petersburg som de som klarar sig bra finns. I många andra städer så faller liksom möjligheten att göra affärer och ekonomi sakta men säkert sönder.
Dagen efter den spektakulära drönarattacken träffades Ryssland och Ukraina för nya samtal i Turkiet. Och efteråt berättade den ukrainske försvarsministern om deras krav på frisläppanden av både soldater och civila.
We have provided the other side with a list of several hundred Ukrainian children who were deported to Russia. This matter is a fundamental priority for us. If Russia is genuinely committed to the peace process, the return of at least half of the children from this list would be serving as a positive indication. The third point in our agenda is a meeting of leaders.
Rustem Umerov, Ukrainas försvarsminister, om deras krav på att kidnappade ukrainska barn ska föras tillbaka till hemlandet. Ja, vad var det som kom ut av de här nya samtalen mellan Ukraina och Ryssland i Turkiet, Stig?
Det var inte mycket. Det var ett magert resultat. Precis som förra gången så kom man överens om en utväxling av krigsfångar, och att man också ska utväxla svårt skadade soldater och soldater under 25 år. Och så var det då den här listan på barn som ukrainarna vill ha tillbaka. Men när det gäller de grundläggande frågorna så kom vi inte någonstans. Vi kom inte närmare en vapenvila. Vi kom inte närmare riktiga fredssamtal. Och av det som ryssarna la fram, det här så kallade memorandumet som de presenterade, så är det ju samma krav som de har haft hela tiden, nämligen mer eller mindre en total ukrainsk kapitulation som Ukraina inte kan gå med på.
Jakob, hur skulle du beteckna de här senaste samtalen?
Det som kom fram av Rysslands memorandum, det är ju ett recept på ett fortsatt krig. Om Ryssland ges ansvarsfrihet, om Ukrainas militär begränsas och inte får några säkerhetsgarantier och ingen militär hjälp från Europa, vad hindrar då Ryssland från att anfalla igen? Det enda sättet som skulle motverka kriget är ju om man ger Ukraina det stöd som krävs för att kunna förhandla utifrån en styrkeposition. Men då har ju Trump-administrationen gjort precis tvärtom. Man har inte ställt några krav på Putin och man har dragit ner på hjälpen till Ukraina.
Maria, det pratades också om tusentals döda soldater som skulle utväxlas i de här samtalen. Vad handlar det där om?
Ja, den ryska sidan föreslog ju då att det skulle vara en 2-3 dagar lång vapenvila bara för att man skulle kunna hämta då de som finns och ligger döda på slagfältet, att det skulle handla om kanske upp till 6 000 som finns där. Men det här fick ju ett ganska negativt svar från den ukrainska sidan eftersom de sa att det räcker inte med några 2-3 dagars vapenvila för att göra det. Sen så sa Ryssland också att de ensidigt då hade frysta ukrainska soldatkroppar som de skulle skicka tillbaks till Ukraina. Det där har vi ju inte heller sett något mer om. Det handlade också om upp till 6 000.
Senaten i USA har också förberett ett nytt stort ekonomiskt sanktionspaket mot Ryssland. Vad är det viktigaste i det här paketet, Jakob?
Det är Lindsey Graham, republikan från South Carolina, en Trump-lojal senator som har jobbat på ett sanktionspaket mot Ryssland som sägs ha stöd av 80 senatorer, alltså de är ju 100 totalt, så det är från båda partier. Det viktigaste där är att det skulle innebära sanktioner mot de som handlar och köper oljeprodukter och uran från Ryssland. Det är oljeexporten som ger Ryssland inkomster att föra krig helt enkelt, och då ska man rikta sanktioner mot de länder som möjliggör detta. Problemet med det hela är då att på något sätt måste president Trump också vara med på tåget här, och vi vet ju inte hur han kommer ställa sig till det med tanke på att han tidigare inte velat sätta någon press på Putin.
Men det är också så att med tillräckligt många senatorer så skulle ju ett veto från presidenten kunna överköras. Om de får ihop över 80 stycken senatorer så hjälper det inte om presidenten lägger in sitt veto.
Frågan är väl om de är beredda att gå emot sin president. Men om då Trump istället ger klartecken för paketet, Maria, vad får det för konsekvenser för Ryssland?
Ja, det är väl det som man sitter och oroar sig för i Moskva, för att man har ju hittills bara haft positiva förhoppningar om att det skulle bli en öppning mellan USA och Ryssland när det gäller handel och att man skulle sätta igång med både olja och gas på ett sätt som man inte gjort förut. Och det här skulle vara ett enormt bakslag för Ryssland, för att det här är som att man blir huggna i nacken, så uppfattar de det nog.
Stig, hur effektivt är det här sanktionshotet som vi hela tiden hör om i det pågående förhandlingsspelet?
Allting hänger nog på vad Donald Trump till sist bestämmer sig för. Därför att det pågår ju också förhandlingar om ett nytt sanktionspaket från EUs sida. Och det där håller på att samordnas, tror jag, mellan USA och EU nu. Och det kommer att vara olika möten och förhandlingar de närmaste veckorna. Men skulle det här amerikanska sanktionspaketet gå igenom med sanktioner mot de länder som handlar och köper rysk olja till exempel, och EU skärper sina sanktioner mot exempelvis ryska banker, så skulle det naturligtvis kunna bli effektivt.
De här stora attackerna i Ryssland mot flygfält. Vi har också fått nyheter om ryska tåglinjer som ska ha utsatts för sabotage.
Russian authorities say it was an explosion that caused this bridge in the Bryansk region to collapse. It gave way onto a passenger train overnight, killing several people, including the train's driver. But this isn't the only incident Russian officials are looking into. A few hours after the first collapse, a second bridge gave way in the Kursk region, which also borders Ukraine, just as a freight train was passing over it. No one died in the crash, but it sparked...
France 24 rapporterar om broar som kollapsat i södra Ryssland, i regionerna Bryansk och Kursk på gränsen till Ukraina, och det här har orsakat tågolyckor. En av händelserna som Ukraina har sagt att de faktiskt ligger bakom, det är det tåg som var på väg till det ockuperade Krim i södra Ukraina, ockuperade områden också. Vad vet vi om den här attacken mot rysk militärtransport, Maria?
Ja, men det skulle också ha varit en sprängladdning, och då är det ju lättare att säga att man ligger bakom, för att det anses då legitimt att göra det på ukrainsk mark som ockuperas av rysk militär, och som ett försök att hindra då de här militärtransporterna. Det är en väldigt viktig järnvägslinje det här, som förbinder då Krimhalvön med delar av det som Ryssland ockuperar.
Och vad har kommit fram om de två kollapsade broarna som stoppade tåg i ryska regioner nära Ukraina?
Där har man ju inte tagit på sig det där, men det är ju tydligt att det var någon form av sprängladdningar som gjorde att broarna kollapsade ungefär samtidigt som dels persontåget var på väg under och frakttåget var på väg över den andra bron. Och om man tittar på bilder på broarna så ser man att det handlar inte om dålig rysk infrastruktur, vilket det skulle kunna göra, utan det här handlar om ganska välbyggda, moderna broar. Så att det finns egentligen ingen annan förklaring än att det faktiskt var sprängdåd, och då kan det ju vara sabotörer med ryskt ursprung inne i Ryssland som ligger bakom, och det kan också vara Ukraina som ligger bakom. Det är svårt att säga.
Så nu har vi ryska stridsplan för miljarder som brinner upp, broar som kollapsar i Ryssland och Krimbron som stängdes av efter en ny attack häromdagen. Vad är det vi ser hända nu, Stig?
Vi ser Ukraina som flyttar över kriget mer och mer på ryskt territorium. Jag tror att vi ska se det här också som ett ukrainskt försök att få igång verkliga samtal med Ryssland, alltså tvinga Ryssland till förhandlingsbordet helt enkelt. Jag ser det som en ukrainsk avsikt. Jag är inte säker på att det kommer att lyckas. Vi har pratat tidigare om den ryska hämnden för allt det här som kommer att hända. Jag ser snarare att det kommer att innebära att Ryssland kanske till och med försöker gå in i Sumy-regionen i Ukraina, som är nära Kursk-regionen. Putin har ju hittills inte visat några tecken till verkliga fredsförhandlingar. Jag tror inte han kommer att ändra sig på grund av det här.
Jakob, vad är det vi ser hända med alla de här attackerna?
Putin har ju nu fört in kriget i en återvändsgränd. Ryssland har inte nått målen med krigen, men det finns också inrikespolitiska skäl till att hålla kriget igång. Ekonomin i Ryssland bygger på krigsekonomi och militarisering. Och hundratusentals människor är beroende av att kriget också pågår. De får ersättning för att de är vid fronten eller deras familjer, eller att de jobbar inom militärindustrin. Om kriget skulle få ett slut på något sätt, så skulle ju hundratusentals soldater återvända till Ryssland, brutaliserade och vana använda vapen. Samtidigt skulle folk inte längre låta sig luras kanske av krigspropaganda, utan man skulle kräva förändringar och bättre vård, skola och infrastruktur och så. Så att det är bäst för Ryssland och Putins säkerhet att kriget pågår. Och det är väl den kalkylen som Ukraina försöker förändra med de här åtgärderna.
Vad säger Maria om det som händer nu?
Jag skulle säga att det här är en ny typ av krig, och att Ukraina har visat inte bara Ryssland men också omvärlden att man förmår överraska om och om igen, och man överraskar på ett sätt som ingen riktigt hade kunnat föreställa sig. Och framförallt den här drönarattacken mot flygfälten är ju exceptionell på det sätt att Ryssland och många ryssar tror att de är starka bara för att det är världens till ytan största land. I själva verket så är det nu en svaghet för att de kan inte vara så säkra, just för att de är världens till ytan största land. Nästa gång kanske de gör en annan aktion till mindre kostnad som på samma sätt utnyttjar svagheten av att det är ett så gigantiskt land. Och det är något nytt, och det är också något nytt att det inte är stridsvagnar och frontavsnitt med soldater som skjuter på varann som avgör vad som händer i kriget, utan det är helt andra saker som drönarna eller sprängdåden, sabotagen.
Och med det har vi kommit fram till det vi kallar veckans kremlologi, en spaning om vad ni har sett den senaste tiden. Jakob, vad har du sett?
Jag skulle säga någonting om de viktiga val som vi både har sett och kommer att se som har på något sätt en bäring också på Rysslands krig i Ukraina eller att Rysslands inblandning i de här valen. Vi hade ju senast både Rumänien och Polen. Det tidigare valet i Rumänien ställde sig in på grund av det man sa då var en rysk påverkansoperation. Och nu sedan en tid tillbaka är det bestämt att Moldavien ska ha parlamentsval den 28 september i år. Och det förra valet i höstas, det utsattes ju också för en väldigt stark valpåverkan från Ryssland och med röstköp och så vidare. Och EU gick ut den här veckan och uppmanade Moldavien att ytterligare så att säga, stärka sin motståndskraft mot rysk valpåverkan. Och jag tolkar det som att man har redan nu tydliga indikationer på att Ryssland planerar en väldigt stor påverkansoperation, valpåverkan, för att få Moldavien att upphöra med sin EU-integration och kunna använda Moldavien som en språngbräda för hybridkrigföring både mot Ukraina och även mot Europa.
Maria?
Jag försöker hitta små ljuspunkter och en kvinna som överlevde blockaden av Leningrad och som ju flera gånger har stått med plakat och protesterat mot kriget. Hon har hela tiden fått olika domar med bötesbelopp, men hon har hittills inte fängslat. Och senaste gången hon var i domstolen så fick ingen komma in. Men då var det en trapphall som var full med människor som hurrade när hon kom ut och gav henne blommor.
Stig, vad har du sett den senaste tiden?
Jag har sett tecken på att man börjar erkänna förlusterna av stupade soldater på hemmaplan. Jag vill gå tillbaka till segerdagen den 9 maj och det som kallas det odödliga regementets marsch. Det var någonting som uppstod spontant i Tomsk i Sibirien för flera år sedan där man gick ut och visade bilder på stupade anhöriga i andra världskriget. Och sen tyckte myndigheterna att det där var bra så att man adopterade det och organiserade de här marscherna för patriotisk fostran helt enkelt. Sen kom kriget i Ukraina och då började dyka upp bilder på stupade soldater där. Då var det inte lika populärt längre så att de ställdes in. I år så var det tillåtet för första gången och deltagandet var särskilt stort i de icke-ryska republikerna som alltså har flest kontraktsoldater och flest stupade procentuellt sett. Och man måste alltså ge luft åt den här sorgen också från myndigheternas sida.
Tack Stig Fredriksson, tack också Jakob Hedenskog och Maria Persson Lövgren. Följ radiokorrespondenterna Ryssland i Sveriges Radio Play. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Producent Marina Nilsson Malmström, jag heter Fredrik Wadström.
Ebba Kleberg von Sydow gästar söndagsintervjun idag. Och nu en land- och sjöväderprognos. God morgon SMHI.
Ja, god morgon. Här finns Caroline Wahlberg. Vi har just nu osorligt väder över landet och idag väntas på många platser tidvis regn eller skurar. Till skillnad från gårdagen har vinden i södra halvan av landet lugnat ner sig och det blir rätt svaga vindförhållanden under dagen i större delen av landet. Risken för bränder i skog och mark är stor i nordöstra delen av Östergötland, i Sörmland samt i en stor del av Uppland. Prognos till imorgon bitti, Götalands fastland. Halvklart till mulet och tidvis skurar eller på en del platser stundtals mer ihållande regn, på dagen omkring 15 grader. I natt i den västra delen minskad molnighet, i den östra delen fortsatt regn eller skurar som rör sig bort under morgonen. Temperatur i natt 5-10 grader. Svag vind i natt, tilltagande västlig vind. Öland och Gotland, molnigt, lokalt någon skur och omkring 15 grader, sydlig eller sydvästlig vind. Från kvällen tidvis regn eller skurar och i natt runt 10 grader och tilltagande västlig eller nordvästlig vind. Svealand, halvklart till mulet, lokala skurar och på dagen 13-18 grader, högst i de östra landskapen. I natt i den västra delen uppehåll och dimma lokalt, i den östra delen lokala skurar och temperaturen natt 5-10 grader, svag vind. Södra Norrlands kust och inland, varierande molnighet med tidvis utrymme för sol och 14-18 grader högst i kustlandskapen. Från eftermiddagen lokala skurar och i natt 5-8 grader. Västlig vind, ikväll svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Halvklart till mulet och från eftermiddagen tidvis skurar. Idag 10-15 grader, i natt 1-5 grader, vind omkring väst. Och slutligen norra Norrland. I Norrbotten och norra Lappland mulet och tidvis regn eller skurar på Karlfjället i norra Lapplandsfjällen med inslag av snö. I Västerbotten och södra Lappland halvklart i mulet och mest uppehåll. På dagen i norra Lappland 5-10 grader och i de norra fjällen 1-5 grader, i övrigt 10-15 grader. Västlig eller nordvästlig vind som på Karlfjället i norra fjällen kan vara frisk. I kväll eller i natt mattas regnet i norr av och det klarnar upp söderifrån och vinden blir svag. 3-8 grader i natt, men i fjälltrakterna 0-5 grader eller på Karlfjället någon minusgrad. Och så tar vi en titt på sjövädret. På Bottenviken risk för dimma och på Östersjön samt Kattegatt, Öresund och Bälten tidvis regn eller skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Och kulingvarning är utfärdad för Skagerrak och Kattegatt samt södra och sydöstra Östersjön. Skagerrak, väster och sydväst 5-9 meter i sekunden. I eftermiddag på nordöstra delen växlande 2-6, annars väst och ökande till 10-15. I natt allmänt väst 10-15. Kattegatt, Öresund och Bälten växlande 1-5, ikväll väst eller nordväst 8-12, i natt på Kattegatt 10-15. Vänern växlande 1-5, sydvästra Östersjön, omkring syd 3-8, i eftermiddag väst eller nordväst 9-13. Södra och sydöstra Östersjön, syder sydväst 3-8, i eftermiddag växlande kring ett lågtryck. I kväll eller i natt med början i väster, väst eller nordväst och ökande till 11-16. Mellersta och norra Östersjön, syder sydväst 3-7, i natt nord eller nordväst och ökande till 8-13. Ålands hav och skärgårdshavet, omkring syd 2-6, i natt vridande till nord eller nordost. Och så slutligen Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 3-8, i natt växlande 1-5 meter i sekunden. Och med det sagt så var det slut från SMHI.
Ekots 8 nyheter börjar med oroligheterna i Los Angeles där demonstranter drabbats samman med polis. Och nu har president Trump beordrat nationalgardet till staden. Gina Lindberg rapporterar.
Ja, det pågår demonstrationer i Los Angeles i protest mot migrationspolitiken, och de senaste dagarna så har migrationspolisen ICE gjort flera räder mot arbetsplatser bland annat för att gripa papperslösa migranter. Sammanlagt har över 100 personer gripits den senaste veckan, och det här har lett till oro, det har väckt starka känslor och protester som också har lett till våldsamheter. Det har varit sammandrabbningar mellan demonstranter och polis. Och nu har president Trump alltså fattat beslut om att skicka nationalgardet, 2000 personer ur nationalgardet, till det här området. Det är en mycket ovanlig åtgärd.
Varför reagerar han så här på just de här demonstrationerna då?
Ja, det är flera saker som spelar in. Det här handlar om migrationspolitiken i grunden, och det är Donald Trumps signaturfråga inom politiken. Och dessutom händer detta alltså i Kalifornien. Det är en delstat med demokratisk guvernör, det är demokratisk borgmästare i Los Angeles som Trump länge har haft en öppen konflikt med. Nu anklagar han dem för att inte sköta sitt jobb. Istället måste presidenten rycka in för att klara säkerheten.
Vår USA-korrespondent Gina Lindberg. I Colombia blev presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay skjuten under ett valmöte i natt. Han är mycket allvarligt skadad.
Segundo, salud mental. El principal problema en Bogotá, Colombia.
En mobilfilm visar senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay på en scen i utkanten av Bogotá. Han håller ett möte inför en mindre folkmassa. Plötsligt hörs flera skott avfyras. och en annan mobilfilm visar hur skrikande människor försöker stoppa blodet som rinner från senatorns huvud ner över motorhuven på en vit bil en bit bort. Senare grips en 15-årig pojke med pistol, själv skottskadad efter att ha försökt fly platsen. Miguel Uribe Turbay befinner sig nu i kritiskt tillstånd på sjukhus. Senatorn Miguel Uribe Turbay från högerpartiet Centro Democratico har länge varit en av president Gustavo Petros skarpaste kritiker. Trots sin unga ålder, han har inte fyllt 40, har han sett som en av de främsta kandidaterna inför nästa års presidentval. Lotten Collin i Buenos Aires.
Ukraina riktar en drönarattack mot Moskva under natten. Två av den ryska huvudstadens flygplatser fick stänga. Ryssland uppger att man skjutit ner 9 drönare. Det finns inga rapporter om några personskador. Nu är snart alla Sveriges kärnkraftsreaktorer 40 år eller äldre. Men förberedelser pågår för att de ska kunna drivas i flera årtionden till. Bland annat i Forsmark, där Niklas Metzén är säkerhetschef.
Just nu har vi en planeringshorisont för drifttid i 60 år. Och för studien som ska vara klar om ett år då, tittar på, kan vi driva anläggningarna till 80 års drift på ett säkert sätt och med bra tillgänglighet.
Ja, när de svenska kärnkraftverken byggdes på 70- och 80-talet planerades för drift i 40 år. Hälften är nu nedlagda och hälften har fått längre liv. Och de 6 utreds nu för en drifttid på 80 år. Vattenfall, som är huvudägare till 5 av reaktorerna, beräknar att det kan kosta runt 10 miljarder i investeringar per reaktor att förlänga driften. Beslut om förlängning väntas om cirka 5 år. Forsmarks kärnkraftverk med 3 reaktorer fick nyligen sänkt säkerhetsbetyg av Strålsäkerhetsmyndigheten. Och en del av kritiken handlade just om hur Forsmark hanterar åldrande komponenter, i det här fallet reservaggregat, om elen till kärnkraftverket skulle brytas.
Naturligtvis är det tråkigt att få ett sänkt betyg. Vi kan vara mera proaktiva just i vår åldringshantering.
Reporter här var Olof Winblad. Från nöjesvärlden hör vi att Håkan Hellström slagit sitt 1 dygn gamla publikrekord på Ullevi i Göteborg. Vid konserten igår så fanns 73 781 personer på plats. Nytt rekord alltså för Ullevi i Göteborg. Det här är drygt 600 fler jämfört med konserten i fredags. Vädret idag får stora delar av landet mycket moln och skurar. Men på Öland, Gotland och i södra Norrland mest uppehåll och en del sol. 12-20 grader. Ekot med Daniel Klar.
P1, Sveriges Radio.
Dags för söndagsintervjun som den här veckan gästas av journalisten och hovexperten Ebba Kleberg von Sydow. Ett samtal om kungahusets framtid, om hur hon förändrade nöjesjournalistiken i början av 00-talet, bland annat. Programledare är Martin Wiklin.
Ja, men vad kul. Så du gör detta. Ja. Hur ser din vardag ut mer?
Det ska jag fråga dig om, tänkte jag.
Nej!
Hur ser min vardag ut mer? Men du har sagt kill them with kindness. Du har sagt att det har varit ett levnadsmotto. Att döda dem med snällhet.
Ja.
Vad menar du med det?
Det låter ju trevligare på engelska, tycker jag. Mm. Döda dem med snällhet. Det är faktiskt en livsregel som jag har börjat tröttna på lite grann.
Mm. Vilka är det som du tänker ska dö?
Oj. Jag levde nog länge efter den devisen under en tid när jag var ganska rejält ansatt som ung chefredaktör, som modersjournalist och skribent. Jag var tvungen att hitta ett förhållningssätt för att hantera all kritik helt enkelt.
Mm. Vi ska prata lite om den här tiden.
Mm.
Men känner du dig, har du landat?
Är vi igång nu eller ljudtestar vi?
Vi både och.
Jaha, okej, förlåt.
Men känner du att du är redo för att dra
ja,
igång?
Ja, absolut. Jag var tvungen att få i mig lite kaffe bara. Ja. Jag har haft det här som ett mål. Så är det okej om vi... Ja,
absolut.
Jag vet att vi är igång, men du förstår. Nu så är det ute i blodet.
Jag ska bara ta lite kaffe också. Mm. Härlig känsla ju.
Väldigt.
Är det första kaffet?
Ja.
Mm. Bästa kaffet.
Ja, that first sip.
Ja.
Började som nöjesjournalist, men har idag så många titlar att det är svårt att hänga med. Ebba Kleberg von Sydow kom fram som rekordung chef på Expressen Fredag och Veckorevyn i början av 2000-talet och beskrevs överallt som ett medialt fenomen. Och då var hon någonting så ovanligt som ett levande varumärke. Någon som kunde få folk att vallfärda till butikerna bara för att köpa samma jeans som Ebba. Idag finns det fler som har det inflytandet och Ebba Kleberg von Sydow har adderat hovexpertis, entreprenörskap och frågeprogramsvinnare till CV:t. Men nedlåtande kommentarer och hat har förföljt henne genom det offentliga livet. Vad har det satt för spår? Ser hon sig själv som en duktig flicka? Och vad är egentligen hennes nya livsmotto nu när hon lagt det gamla bakom sig?
Välkommen till söndagsintervjun i P1, Ebba Kleberg von Sydow.
Tack så mycket, en ära att få vara här.
Vad roligt. Du sa när jag ringde dig att det var osedvanligt bra timing att ha dig som gäst just nu. Vad var det du tänkte på?
Jag tänkte att du tänkte på att det var mycket kungligt som hände just nu.
Ja. Vad är det som hände nu?
Ja, men då var jag precis på väg till ordensförläningarna på slottet, alltså riddarordnarna som delades ut av kungen för andra året i rad. Så det tyckte jag ju att det är ju enormt spännande. Och sen så är det ju också ett kungligt dop i Drottningholms kapell här när en liten prinsessa ska döpas.
Just det.
Och så har vi nationaldagen där ju kungafamiljen spelar en viktig roll i den traditionen.
Mm.
Så det är mycket kungligt.
Mm.
Men det var kanske inte det du tänkte på.
Jo, nej, men,
kanske
precis.
Säger något om min världsbild.
Du är ju mycket inne i den världen just nu. Men det var också väldigt svårt att få till en tid. Det var väldigt små specifika luckor då du ens kunde liksom få till det. Varför är det så mycket i ditt liv just nu?
Ja, så är det nog alltid. Det är ett pussel att få ihop mitt liv med alla de olika roliga projekt och jobb som jag har. Så ser det ut helt enkelt.